Hej och välkommen till Flugfiskeradion. Detta är avsnitt nummer 13 och jag som gör programmet heter som alltid Jesper Hultqvist. Jag vill börja denna gång med att tacka för den feedback jag får från er lyssnare via e-post, kommentarer på flugfiskeradion.se eller på programmets Facebook-sida på adressen facebook.com/flugfiskeradion. Jag blir alltid lika glad när jag upptäcker att någon lyssnare har hört av sig. Så fortsätt med det, vad ni än gör. Intervjun i detta program är den längsta hittills i Flugfiskeradion och sannolikt också den viktigaste. Jag talar med Älvräddarnas ordförande Christer Borg om vattenkraftens fula baksida och om vad Älvräddarna gör för att rädda vår miljö. Viktiga saker alltså. Här är intervjun. Tack så mycket Christer Borg för att du ställer upp här på Flugfiskeradion och pratar om Älvräddarna. Du är ordförande i den här föreningen. Kan du börja med att berätta lite kort om vad Älvräddarna gör för någonting?
Ja, vi är ju då Älvräddarnas samorganisation som vi heter officiellt då. Det riktiga namnet. Vi bildades 1974 och det var ju då i samband med, ska säga, slutet på eran av storskalig vattenkraftsutbyggnad i det här landet då. Och är helt enkelt en, som namnet säger, en samorganisation, en slags paraplyorganisation för dem. Den stora mängd med lokala grupper som då på den tiden arbetade med att rädda sina respektive älvdalar, kan man säga. Och vi lyckades ju väldigt bra på den tiden. Nationalälvar har vi ju 4 stycken och ett antal andra skyddade älvsträckor då i miljöbalken. Och det får man nog till största delen tillskriva Älvräddarnas lobbykamp på den tiden, helt enkelt så. Och idag kan man säga att vi har kvar den förstås agendan, stopp för all fortsatt vattenkraftsutbyggnad eftersom det är så pass stora miljökonsekvenser av detta. Sen har vi tagit till oss en sak till kan man säga som vi kör parallellt nu, och det är ju att vi anser att man ska restaurera de här utbyggda vattnen med hjälp av då omlöp och fiskvägar och liknande konstruktioner. Biokanaler är det senaste man brukar nämna just för att få lite bredare blick. Det gäller ju egentligen all fauna kan man säga, och även till viss del växter som ska kunna passera de här dammarna då. Och det här är ju då i linje med vad som står i miljöbalken, och det är framförallt också i linje med vad vattendirektivet säger, alltså det här EG-rättsliga direktivet som vi nu lyder under i Sverige. Så vi har 2, stopp för all fortsatt utbyggnad av vattenkraft och restaurering av den vattenkraft som är utbyggd, kan man säga.
Jag förstår. Du säger att ni är en samorganisation. Är det fortfarande så att det finns en mängd underorganisationer som fortfarande jobbar på sitt sätt, sina spår, eller jobbar ni i den stora organisationen direkt?
Ja, man kan säga efter den här, när den stora utbyggnaden var över kan man säga då på in mot 80-talet, så har ju förstås det här omedelbara hotet med många älvsträckor då försvunnit kan man säga, i och med att de blev skyddade då. Grupperna finns kvar fortfarande även om de inte är lika aktiva längre, och oftast är det ju samma personer som på den tiden, det vill säga att de har ju uppnått en aktningsvärd ålder, många av dem så va. Så sen har jag då som ordförande tagit ett mera rikstäckande tag i organisationen, så vi jobbar mycket mer på riksplan nu än under den lugna perioden som var kan säga. Från ja, sista halvan 80-talet och en bit in på, och hela 90-talet egentligen, så var lite lugnare, även inte helt lugnt. Så att vi jobbar mer på riksplan nu från riksorganisationen förstås då. Men samtidigt har det bildats nya grupper också en del nu. Framförallt den här nya agendan då att restaurera. Så där har det bildats och det håller på att bildas nya grupper också.
Du nämnde miljöpåverkan. Kan du ge exempel på hur vattenkraftsutbyggnaden påverkar miljön?
Ja, alltså vattenkraft, om man får säga det först och främst, det är av de förnybara energislagen, om vi nu räknar in vattenkraft där, och jag kan få återkomma till det kanske senare då. Men om vi nu till att börja med gör det då, räknar in vattenkraft som en förnybar energikälla, så är det den absolut sämsta så här långt om man jämför med de andra. ur perspektivet då biologisk mångfald.
Vilka är de andra då, bara snabbt?
Ja, vindkraft, vi har biokraft, vi har vågkraft, solenergi är väl de som man först och främst tänkt på. Geotermisk energi, den har inte så mycket av här i Sverige, men på Island är det en absolut aktuell energikälla då. Helt enkelt ta reda på värmen som finns inne i vårt lilla klot. Men annars är det vindkraft, biokraft och vågkraft och solenergi framförallt man tänker på. Och av de här då, som uppräknas så är vattenkraften absolut sämst ur perspektivet biologisk mångfald. Vi ska dock komma ihåg att all energiutvinning på något vis påverkar mer eller mindre. Men som en biolog som jag pratade med i veckan som var här sa att jämföra vindkraft och vattenkraft det är två helt skilda divisioner. Så även den absolut dåliga placerade vindkraft är fortfarande tusenfalt bättre ur biologiskt mångfaldsperspektiv än vilket vattenkraftverk som helst. Alltså, så pass illa är det. Och vad vi pratar om först och främst där, det är ju vandringshindren, alltså dammarna som är i all vattenkraft. Det blir ju då vandringshinder. Kontinuitetsförändringar brukar man prata om i det här vattendirektivsarbetet. Så det är ju som att om du har en blodåder då så är det som en förträngning, kan man säga, lite som ett stopp i blodådern. Och då vet man hur det går med människor i det läget. Och det är lika illa för de här ekosystemen. Därför att det är en av de mest grundläggande egenskaperna i ett strömmande vattendrag då, i ett sånt ekosystem, det är just kontinuiteten från källflödet till hav helt enkelt. Va? Här passerar inte bara fiskar utan all typ av fauna, både upp- och nedströms och näringsämnen och växter och allt möjligt sånt. Va? Det är den viktigaste egenskapen som helt förstörs, så att säga, när man anlägger vattenkraft. Sen har vi massor med andra saker. Vi har flödesförändringar. Den storskaliga vattenkraften som är då helt reglerad av människan. Där har vi ju vänt på de här flödena så att en normal reglerad eller en normal älv som inte är reglerad, som inte är utbyggd. Där har man ju normalt sett väldigt låg vattenföring under vintern eftersom man har ju ofta kallt på vintern. Snön som faller är ju kvar på landbacken. Sen kommer en vårflod och i vissa älvar här långt norrut så kommer också en sommarflod som är när fjällen så att säga smälter av. Sen kommer sommar som är ofta hyfsad vattenföring men inga speciella toppar. Mot hösten brukar bli en annan topp också med höstregn och sånt. Och sen så går det ner mot en lugn period igen då över vintern och vi har ju vänt på detta. Så nu, vi behöver mest energi då på vintern och det gör då att man spar vattnet i de här älvarna som är utbyggda under hösten och sommaren så att säga. Och sen släpper man på det och kör dem ganska kraftigt då, under vintern när det normalt är en viloperiod. Det är en annan effekt, alltså flödesregleringen så att säga. Sen har du då i de stora älvarna de här, där vi har regleringar har vi regleringsmagasin, både årsregleringsmagasin och andra typer av magasin. Här har vi otroligt kraftig miljöpåverkan. Strandzonen i en vanlig inlandssjö, det är den mest produktiva zonen vad gäller biologisk mångfald, normalt sett. Men i och med att vattenytan hela tiden går upp och ner så är det just strandzonen som påverkas mest. De kan i princip vara sterila utifrån ett biologiskt perspektiv. Alltså. Det är en annan effekt. Så att, ja, det finns massor, det är många fler effekter än så också som påverkas av vattenkraften.
Hur mycket av Sveriges vattendrag är egentligen utbyggda då?
Ja, de stora älvarna brukar man säga att 75% eller 85% rent av är utbyggda, alltså reglerade. Så det är en liten rest vi har kvar. Då ska man ju veta utav de här nationalälvarna vi har, Vindelälven till exempel. Så det första som händer man, det är ju ett vandringshinder i form av ett kraftverk i Umeälven. Så att det är egentligen inte så många som är helt orörda så.
Ni heter ju älvräddarna, alltså handlar det bara om älvar eller man kan väl utvinna vattenkraft ur mindre vattendrag också?
Precis, och där har jag haft som agenda sedan jag blev ordförande 2009 då, att fokusera lite mer på de här små vattendragen och framförallt kanske södra Sverige också. Där har vi den småskaliga vattenkraften och den är precis lika illa när det gäller ekosystemet då, som den storskaliga. Det enda som är egentligen skillnad är att man oftast inte har regleringsmagasin. Man brukar kalla det för strömkraftverk. Det här är någonting som Svensk Vattenkraftsförening har lyckats få igenom och låta som att det vore någonting miljöanpassat, men det är det inte. Det är lika mycket dammar och torrfår. Man lägger vattnet i en tub och leder in i kraftverket och så vidare. Så att det är samma problem där. Och faktum är, kan man säga, när den småskala på ett sätt är den värre. Om vi nu tänker oss ett ekosystem i ett strömmande vattendrag, som jag sa då, från källa till där det mynnar ut i havet då. Man ser det som ett ekosystem. När du lägger då småskalig vattenkraft i en liten å, så har det alltså samma effekt på ekosystemet till mycket, mycket, mycket mindre energi. Alltså. Så att antalet förstörda ekosystem är mycket större än en småskalig, men till en energivinst som är väldigt försumbar nästan, faktiskt. Så därför är vi är nog med överallt, förstås. Och jag försöker delta i så många domstolsprocesser som jag hinner med, helt enkelt. Då. Och det är oftast i södra Sverige tyvärr som man vill bygga mer utav den småskaliga.
Jag förstår, nu var du lite inne på min nästa fråga faktiskt. Det var hur verkar då älvräddarna för att nå sina mål?
Ja, på många olika plan. Vi försöker då dels bilda nya lokala grupper. Jag skulle vilja se att i varenda vattenråd, som det heter, alltså när det gäller det här vattendirektivet jag var inne på nyss, så är det så att man har delat upp Sverige i fem regioner, fem vattenmyndigheter, kan man säga så. Vi har Bottenviksdistriktet, Bottenhavsdistriktet, södra och norra Östersjön samt Västerhavet. Sen jobbar man med det här i olika avrinningsområden och så. Och det finns en mängd med vattenråd, antingen som redan är bildade eller som ska bildas. Och jag skulle vilja se att det sitter en älvräddargrupp i varje sådant vattenråd där man har strömvattendrag och vandringshinder i form av vattenkraftverk. För att driva just den här frågan att restaurera. Det är väldigt få som gör det tyvärr, nämligen.
De här vattenråden, vem är det som är huvudman för dem? Är det länsstyrelsen eller?
Ja, de bilder, det kan ju vara gamla vattenvårdsförbund i vissa fall, har jag sett, som man så att säga har den funktionen. Men vattendirektivet är byggt på det viset att man har en vattendelegation som kan sägas motsvara en styrelse i en förening eller ett företag då. Vattendelegationen sen i sin tur jobbar intimt då med länsstyrelsen där man är. Men sen har man då skrivit i vattendirektivet att det är viktigt att man ska genomföra det under dialog och i samförstånd med alla aktörer och parter. Och så. Och för att få ett öra ner mot verkligheten, om man så säger, så har man då valt att ha de här vattenråden. Så de har egentligen ingen juridisk funktion. Alltså vattenråden kan inte säga si och så ska det göra. Men vattenråden ska så att säga spegla verkligheten nere på lägsta nivå, kan man säga. Så där sitter ju oftast representanter för regleringsföretag, vattenkraft, LRF, skogsbolag, Naturskyddsföreningen sitter med i vissa fall, Sportfiskarna sitter med i något fall också, och så vidare. Så det är olika parter och aktörer. Och jag skulle vilja ha älvräddargrupp egentligen i varenda sådant vattenråd som just kan föra den här talan när älvvandringshinder och se till att det händer någonting där. I vattendirektivet pratar man om fysiska förändringar. Det är termen man använder för den här vandringshinder.
Jag förstår. För en stund sedan var du inne på ordet förnybar och vattenkraftel. Och du är lite tveksam.
Ja, jag vet inte om du har sett, men vi har ju fört en kampanj här. I höstas hade vi en liten kampanj som drog igång på Edge Fly Fish-forumet. Där vi har en egen arena, eller aria. Och det var John Skytte som höll det här, en styrelseledamot i älvräddarna. Och det gick ut på att vi delade upp ut arbetsuppgifter att kontrollera helt enkelt hur det ser ut på internet med marknadsföring av vattenkraft. Och det vi letade efter då, det var om man använder ordet miljövänlig i samband med vattenkraft, därför det är inte okej. Den är inte miljövänlig. Man kan möjligtvis säga att den är klimatneutral eller bra ur klimatsynpunkt. Så va? Men där upphör ju alla miljöpositiva egenskaper med vattenkraft.
Varför använder man den benämningen då?
Ja, det är en bra marknadsföring. Alltså det är ju så här idag, och det tycker jag är bra. Klimatfrågan är oerhört viktig. Och det måste arbetas med, så att, för det är en av de viktigaste ödesfrågorna vi har att ta tag i, inte bara i Sverige utan förstås globalt. Problemet är att idag så är ungefär, jag såg en undersökning något år sedan, 70-75% av Sveriges befolkning är medvetna om klimatförändringarna. Allt ifrån riktigt engagerade till nyvakna, kan man säga. Då. Samtidigt så om man frågar folk som kan det här med vattenkraft, biologer, ekologer, vissa sportfiskare också som har varit med länge. Om man frågar dem, hur många tror du i Sverige, hur många stor procent och Sveriges befolkning förstår vilka konsekvenser vattenkraft har, så brukar svaret landa någonstans mellan 5 och inte 10, alltså under 10, mellan 5 och 10%. Då betyder det att vi har alltså någonstans i runda slängar 60% av Sveriges befolkning som med hull och hår sväljer sådana argument som att vattenkraft är miljövänlig, och det är livsfarligt. Där ligger grunden för att kunna fortsätta bygga ut, som jag säger.
Mm.
Därför måste vi bemöta den typen av marknadsföring. Och det har vi lyckats med. Vi har då KA-mält ett 30-tal elbolag.
Var det som ni hittade då i den här kampanjen?
Ja, precis. Och det intressanta var ju då att när vi körde igång kampanjen, så efter 3 dagar så var det ett par till 4 stycken, tror jag, som hade tagit bort sin marknadsföring och där man använder ordet miljövänlig. Så att de har ju omvärldskoll och tittar på vad vi gör för någonting. Så det är ju bra. Vi har fått respekt med oss tydligen. Men vi hittade några som inte hade sett oss och vår kampanj. Och nu är det så att Billing Energi var den första som fick en erinran då från konsumentombudsmannen. Från KO. Och efter en kort skriftväxling så har de gett sig och tagit bort den reklamen helt enkelt. Under protest förvisso, men de har gjort det. Men det som har hänt sista tiden här, det är ju det att det kommer att komma nya ISO-regler runt hur man marknadsförs med miljöargument. De här ISO-reglerna heter då ISO 14021. De har funnits, tror jag, drygt 10 år, kanske ännu mer. Och man kan se att marknaden har i stora delar följt den regelboken då, så att säga. Det är ju frivilligt, det är ingenting som är lagligt reglerat, men det är en frivillig reglering så. Och i de nya reglerna som nu är under revidering, de är i princip klara vad jag förstår, så kommer det med största sannolikhet att bli så att för att få kalla vattenkraft för förnybar så måste den produceras under de kriterier som gäller för en hållbar utveckling. Och där är Brundtland-definitionen. Brundtland-definitionen är någonting som har slagit igenom hela Europa, och det är 3 ben i den, kan man säga. Det ska vara ekologiskt hållbart, ekonomiskt hållbart och socialt hållbart. Och då menar vi att eftersom 95% av den befintliga vattenkraften i Sverige inte har tillstånd enligt miljöbalken, alltså vår moderna lagstiftning, utan man får köra sin verksamhet på gamla tillstånd, en del är så gamla som 1918 och ännu äldre alltså. Så, och det är därför vi har de här problemen i dagens vattenkraft i Sverige. Vi har massvis med torrfodor, vi har massvis med ställen där man inte har någon som helst minimitappning. Vi har vandringshinder överallt. Det är väldigt sällsynt fiskvägar helt enkelt, eller omlöp, biokanaler, vilket ord man nu vill använda. Så anser vi att då kan man inte påstå att den här är ekologiskt hållbar. Den använder ju inte bästa teknik vad gäller miljöhänsyn, alltså skyddsåtgärder som man säger i miljöbalken. Så det ska bli spännande i sommar. Så fort de här ISO-reglerna är tagna så kommer vi pröva det. Och KO är väl medveten om detta, deras jurister. Så att det innebär att man kommer alltså inte kunna kalla, merparten av svensk vattenkraft kan man inte enligt de här nya ISO-reglerna kalla ens för förnybar. Och det tycker jag är ganska intressant.
Verkligen.
Ja.
Vet du hur stor del av den svenska energin som är från vattenkraft?
Ja, man har ju ett par, 3 gånger i riksdagen från 80-talet och framåt sagt att svensk vattenkraft ska ett normalår ge 66 terawattimmar. Och det har vi uppnått egentligen för länge sedan. Så ett normalår så ligger vi på 66 terawattimmar. Så det kan man säga ett mål motsvarande det som politikerna har idag runt vindkraft. Så där man säger att vi ska ha 20 terawatt vindkraft i Sverige. Terawattimmar, det är ju alltså energin på ett årsätt så genererat. Så vi har uppnått de målen som riksdagen vid ett flertal tillfällen har sagt att vi ska ha i vattenkraft. Så egentligen ska vi inte bygga dem mer, som vi anser.
Men hur stor del är 66 terawatt av energiförbrukningen?
Ungefär när det gäller elenergi, då, den totala energikonsumtion och produktion då, ligger på runt 400 terawattimmar. Elenergi producerat och konsumerat ligger på ungefär 145 terawattimmar. Det beror på vilket år man tittar på. Vi hade en dipp 2008 förstås och 2009 i och med lågkonjunkturen. Och nu när vi har kommit igång igen med ekonomin så har det stegat på lite grann igen då.
Men vad är det för termer du nämnde där? Elenergi 150 terawattimmar och någonting annat, ja, på 400?
Ja, det är en total energianvändning. Vi använder ju massor med energi till att transportera oss i bilar och tåg och sånt. Ja,
okej. Ja, det var det elenergi jag tänkte på.
Ja, fjärrvärme, uppvärmning av hus och så vidare. Men elenergi producerat och konsumerat ligger på ungefär 145 terawattimmar. Och vattenkraften står för runda slänga 66. Torrår kan det vara så lite som 58-59. Och våtår kan det vara uppåt 75 terawattimmar, 78 terawattimmar också.
Mm. Du var själv inne på det med klimatfrågan här och om man då, som ni har ett mål att det ska inte byggas ut mer vattenkraft, då kommer frågan automatiskt då, vilken typ av energi ska vi använda oss av, tänker
redarna? Ja, alltså det viktigaste här, det är ju att titta på det här med energieffektiviseringar, och där har vi ju undersökt väldigt noggrant. Vi har pratat och studerat forskarrapporter, och det är ju så sent som 2007 så doktorerade Louise Trygg vid Linköpings universitet på en avhandling som handlade om energieffektiviseringar i svenska företag. Och potentialen i energieffektiviseringar, den ligger någonstans mellan 35-50%. Det är ganska mycket. Och vi kanske ska förklara termen energieffektivisering också. Den innebär ju att man har lika ljust och lika varmt och samma produktion i industrin då som innan, fast med lägre energiåtgång helt enkelt. Så det är inte fråga om att spara, dra ner temperaturen eller släcka alla lampor, utan lika ljust, lika varmt, samma produktion fast med mindre energi. Alltså med en modern teknik. Det intressanta i det där, det är att den tekniken finns redan. Pratar vi industrin så är det mycket varvtalsreglerade fläktar och pumpar till exempel. Den tekniken finns, men man har inte satt in den överallt ännu. Närvarostyrd belysning etc. etc. Så att det är en teknik som finns, och det finns vetenskap som visar att vi kan genomföra det. Så jag är lite sådär, vår nuvarande regering har ju ett mål om 20% energieffektivisering, och jag undrar varför man inte åtminstone kan sträcka sig till 35, som är den minsta egentligen vi skulle kunna klara, som vetenskapen pekar på. Gör vi nu detta, om vi energieffektiviserar så som det går att göra med dagens teknik, då skulle vi alltså kunna klara runt det vi idag drar runt på 145 terawattimmar, skulle vi klara oss utan problem på 90-95 terawattimmar. Och då har vi då dagens vattenkraft, som jag sa, 66 terawattimmar. Målet för vindkraften är ju 20, det politiska målet, 20 terawattimmar. Energimyndighetens ram är på 30 terawattimmar, och jag anser nog att vi skulle utan problem kunna bygga 30 terawattimmar vind utan att det skulle påverka alls mycket så att säga naturmiljön och inte heller landskapet som sådant, som skönhetsvärden och så. Lägger på 66 och så 30 terawattimmar, har vi 96 terawattimmar. Biokraften har redan kommit till stor del, men så 20 terawatt biokraft och säg 2030, inga problem alls. Lite grann vågkraft, lite grann geotermisk energi också. Så att jag tror år 2030 så skulle vi utan problem kunna ha någonstans 120-120 terawattimmar elproduktion helt förnybar på en konsumtion på 95 terawattimmar. Så det är med marginal alltså.
Ja, det låter ju bra. Men det innebär ju alltså att ni tycker det är värre med kärnkraft än med vattenkraftsutbyggnad.
Ja, alltså vi behöver absolut inte bygga ut någon vattenkraft, och i det här 66 terawattimmar som jag sa, då har vi alltså räknat att vi ska restaurera dagens vattenkraft med då omlöp och fiskvägar och så. Så att det är en restaurerad vattenkraft där ekosystemet har fått en chans att börja återhämta sig. Då behöver man inte heller kärnkraft. Jag menar, oavsett vad man tycker om kärnkraft, som förening så är vi neutrala i den frågan. Så. Och det var någonting man beslutade sig för under 80-talet när kärnkraftsdebatten var som hetast, kan man säga. På den tiden fanns ju inte det här med energieffektiviseringar på samma sätt. Det var inte på agendan på samma sätt som det är idag. Idag har vi vetenskap som visar att vi kan nå detta. Va? Så oavsett vad man tycker om kärnkraft finns det ingen anledning att ha det bara för att. Kan vi klara oss på rent förnybar så är det bra, tycker jag. Och det kan vi år 2030 utan problem om vi energieffektiviserar och bygger ut vindkraften lite grann.
Som du pratar om 2030, så innebär det att de siffror du nämner, så har vi ju mer energi än vad vi gör av med. Och om man då inte pratar om export och sånt där, så skulle ni alltså egentligen kunna ändra era mål till att ni skulle minska vattenkraften också?
Skulle man kunna göra, rent av, faktiskt. Det beror på hur vi ser det här, vårt globala ansvar och effektreglering, framförallt med Europa. Nu är det ju så att alla partier idag i riksdagen är ju för att vi kommer knyta ihop oss med Europa. Det är en utveckling som ser ut att ske, så att säga. Och där finns det olika röster när det gäller energin. Vissa säger att det kommer bli dyrare. Det kan man nog hålla med om generellt. Snittpriser kanske blir dyrare då. Än, inte våra topppriser då, utan generellt om man jämför med ett par år sedan. Men samtidigt så är det nog så också att de här värsta prisbilderna vi har haft, som i år, januari och 2010 december, och även förra året, januari, februari. De pristopparna skulle vi nog kunna undvika. Därför att det som händer när överföringskapaciteten, export-import, börjar närma sig max, vilket sker då när det är som kallast, som december 2010 och nu januari, då vet kraftbolagen om detta. då finns det ingen konkurrens. Då passar de på att höja priserna, för det finns ingen som kan importera billigare energi någon annanstans ifrån. Och det kan vi se tydligt i december 2010. Tyskland och Polen och Storbritannien, som till stora delar är helt beroende av egentligen generellt sett dyr kolkraft, de hade halva priserna mot Nordpols marknad där vi är med i december. Och det är egentligen inte riktigt klokt, alltså, så ska det inte vara. Så Nordpol och den avreglerade elmarknaden fungerar inte, och det har vi sett väldigt mycket. Till mer härdade börskommentatorer börjar ju agera och tycka att det får vara nog med övervinster och så. Då är det så här med förnybar energi att den är ju intermittent, som man säger. Alltså den går inte att reglera på samma sätt som med kärnkraft och vattenkraft. Det är väl en fördel då, ett energisystemperspektiv, så är vattenkraft väldigt bra. Den går att reglera.
Mm.
Det är vi som sätter på och stänger av. Det är den enda egentligen kraftkällan där vi kan gå från 0 till 100% på 20 sekunder egentligen så. Kärnkraft är ju väldigt långsamt. Från 0 till full effekt kan det ta en vecka eller två innan den är uppe så. I full effekt. Så kärnkraft kan inte användas att reglera. Vindkraft, som du vet, den genererar energi vart efter det blåser så. Så den är lite mer intermittent. Likadant med solenergi, om vi kommer få mer sånt så småningom i det här landet då. Så är den givetvis, ger den effekt på dagen och inte på natten så. Och det betyder att man måste så att säga kompensera det här i nätet. Effektreglering som man pratar om. Och nu finns det ju då, har man tagit fram lågförlust kablar. ABB i Sverige är framstående på detta. Det ligger långt framme. Och där ser man ett behov av att knyta ihop Europa för att kunna hjälpa till att reglera varandra. Så att det kanske inte är lika mycket egentligen energiexport som att vi behöver effekt importera och exportera. Och det är ju på dag- och timbasis så, för att hålla systemet i balans helt enkelt. Så att det kan nog vara kanske bra att ha lite marginal i och för sig. Så är det ju.
Vattenkraft som sådan, är det en grej vi har här uppe i Norden, eller finns det även i Europa? Jag har absolut ingen aning.
Det finns i Europa också. Nu har vi väldigt, vi är ett stort land ytmässigt och har väldigt mycket sjö. Man brukar säga Finland är 1000 sjönas land. Vi har ju ännu fler sjöar än Finland faktiskt. Vi har otroligt mycket sjösystem i Sverige och då avrinning från dessa ner till Östersjön och Västerhavet då. Så vi har ju naturliga förutsättningar för vattenkraft som, på ett sätt som inte så många andra länder har. Men det finns vattenkraft i Österrike och i Tyskland och i Holland och lite överallt så. Inte lika betydande förstås. Så de är många, många gånger fler människor där och har mindre naturliga förutsättningar. Eller sämre naturliga förutsättningar för vattenkraft. Men vi är ett land som har stora förutsättningar. Det har vi utnyttjat. Vi är ett av världens absolut mest utbyggda länder med vattenkraft. Till en kostnad av gigantisk förstörelse av ekosystem. Alltså.
Mm.
Så är det.
Mm.
Så vi anser att nu är det stopp. Vi har redan gått över långt över hållbarhetsgränsen eller vattenkraft i det här landet. Vi kan inte bygga ut något mer. Det vore fullständigt orimligt. Alltså. Om man tittar på, om vi gör en så här jämförelse som potential, teknisk potential. Man brukar säga att Sverige kanske kan nyttja, om vi bygger ut varenda bäck och varenda älv, allting alltså. Så kanske vi kan krama över 110-120 terawattimmar energi. Idag har vi 66 som jag sa. Men då har vi allting utbyggt. Varenda småkraftverk är också utbyggt. Så den tekniska potentialen ligger sig 120 terawatt. Och vi har hälften utbyggt idag. Den tekniska potentialen för vindkraft i Sverige. Den tekniska potentialen också, den är 400 terawattimmar. Och idag är det ju mycket skrik ibland. Speciellt i södra Sverige tyvärr då. För att vi ska nå målet 20 terawattimmar. Så att man kan säga att dagens situation med vattenkraften är motsvarande att vi skulle redan ha byggt ut 200 terawattimmar vindkraft och fortsätta och tycka att vi ska, vissa skulle fortsätta att tycka att man ska bygga mer kraftbolagen alls man då. Det är en fullständigt orimlig situation alltså. Så vattenkraften är maxutnyttjad i Sverige. Så.
Jag förstår. Så,
ja.
Vi pratade om Europa. Mm. Och du nämnde vattendirektivet tidigare, ett EG-direktiv.
Ja.
Hur mycket hjälper det, alltså EG-regler, hur mycket hjälper det i er kamp?
Ja, det hjälper väldigt mycket tycker jag. Nu är det så att vattendirektivet och ramvattendirektivet, det är upp till varje land att så att säga implementera det i sin egen lagstiftning på ett sätt så att det fungerar då. Vi anser att Sverige, för det första är vi väldigt sent ut på banan. Det ena. Och vi är nästan sämst i klassen, åtminstone vad gäller det här med fysiska förändringar, alltså vandringshinder. I Österrike som exempel, där har man ju tagit beslut om att bygga vandringsfinnar i princip varenda damm man har. Så. Man har kommit mycket längre. Finland, vår granne, där har man jag tror det är Europas största projekt för att restaurera vattenkraft. Det är tre stora utbyggda älvar som man ska restaurera nu på en gång. Medan vi här har suttit nu över 10 år och fört dialog med en kraftindustri som är helt bångstyrig. De vill ingenting. Om vi tar Ljusnan-projektet, det är ett långvarigt projekt. Där Fiskeriverket och Elforsk och Naturvårdsverket och alla möjliga varit inblandade. I 10 år har man suttit med Fortum och diskuterat vad man kan göra här. Och man kommer fram till en hel del intressanta resultat vad man skulle kunna göra. Förra sommaren drog sig Fortum ur efter 10 år och tackade för sig. Deras chef där i det distriktet, Hans Rolin, sa, sista han sa, det var Gud förbjudet att du måste bygga fiskvägar. Och det där är ju inte bara Fortum, det är en generell inställning hos alla kraftbolag. De är fullständigt bångstyriga. Alltså. De vill inte göra det här.
Varför tycker de det? Men de tjänar ganska hyfsade pengar på det här.
Ja, jo, men mycket vill ha mer. Och det är ju så här, om du bygger en fiskväg, ett omlöp, en djupkanal, vilket ord man nu vill välja. Så det vattnet som rinner där då för att fisk ska kunna ta sig upp och ner kan ju då inte samtidigt rinna genom turbinen och generera pengar och energi. Så trots att det behövs väldigt lite vatten för att ordna till det här. Man kan säga så här, i småskaliga system kan man generellt sett behöva lite mer vatten. Men i de här stora älvarna så beroende på hur du bygger omlöpet. Vill du ha ett totalt icke-diskriminerande omlöp, alltså alla arter som en tid har gått, då ibland så kan det krävas mer vatten. Så. Men generellt sett så behöver vi knappt, i många fall inte ens 5% av de stora älvarna. Du skulle kunna uppnå väldigt stora positiva effekter med 5% eller mindre i de stora älvarna. I de små vattensystemen kanske man kan behöva lite mer, men då får du ju å andra sidan totalt icke-diskriminerande omlöp som fungerar lika bra på båda håll. En intressant sak där också, som kraftsidan brukar ju ofta säga, att det är ingen mening, de dör ju ändå på vägen ner från när de går in i turbin och blir fiskfärs då, fisk. Men det där är ju gammalt skåpmat alltså. Idag, forskarna som håller på med omlöp och fiskvägar kan ju visa resultat som är alltså på upp- och nedströmsvandring 95%, mer än 95% överlevnad. Och det betyder efter 5 kraftverk med den typen av effektiva omlöp så har du en naturlig dödlighet som är bara någon enstaka procent från en naturlig dödlighet i ett helt oreglerat vatten. Det är alltså ett skäl som inte existerar längre. Idag kan man bygga det tekniskt, så är det inga problem. Vilken damm du än har i Sverige kan du bygga ett omlöp som fungerar på båda hållen då.
Vilka regler är det då som regeringen eller vilka det nu är som behöver ändras för att man ska få kraft från myndigheternas håll att kunna göra något åt det här?
Ja, det är intressant nu, för nu börjar vi komma in på någonting som vi just nu driver som en kampanj här och ska komma igång, hoppas jag, snart med en kampanj. Problemet med de här, att det inte åtgärdas, det är ju då det att svensk vattenkraft, absoluta merparten, har tillstånd och de har rätt att bedriva sin verksamhet med tillstånd som är meddelade enligt äldre vattenlagen som kom 1918 och var en ren exploateringslag, eller nya vattenlagen som kom någon gång på 80-talet och som fortfarande var en exploateringslag.
Det som exploateringslag menar du?
Ja, man gjorde lagen så att det skulle gå snabbt och geschwint att bygga ut vattenkraften. Men då måste man se det med den tidens ögon helt enkelt. Man kan inte kritisera att vi byggde ut på 10, 20, 30, 40 och 50-talen. Därför att det här var ett sätt att modernisera Sverige. Så. Och alla var med på det från start. Till och med Naturskyddsföreningen var med från start, alltså på 10- och 20-talet. Så den första kritiken mot vattenkraft överhuvudtaget som lyftes, det kom först på 50-talet. Man började inse vilka skador den gav, så att säga. Och politiskt var det ju först 70, 71, 72. Det var först då som man, så att säga, politiskt, det blev en fråga så politiskt sett. Och det där är jätteintressant också. Den har aldrig någonsin, jag tror att det är den enda fråga som aldrig någonsin varit blockpolitisk. Det har alltid varit, så att säga, märkliga konstellationer. Oftast Folkpartiet och Vänsterpartiet emot fortsatt utbyggnad. Och sen har alla andra cirkulerat runt omkring. Sossarna har flaxat hit och dit och likadant. Moderaterna eller tidigare högerpartiet. Men Folkpartiet och Vänster har i princip alltid varit äldre partier, om man säger så. Sen har aldrig varit blockpolitiskt. Men nu kommer jag av mig. Vad var frågan?
Jo, du höll ju på att prata om den nya kampanjen du höll på med.
Ja, just det. Så var det. Jo, kampanjen går ut på att problemet är som sagt att man får driva de här verksamheterna med en tillstånd som är tagna på en tid när man överhuvudtaget inte hade kommit på begrepp som miljöanpassning eller biologisk mångfald och så vidare. Och det skedde då när miljöbalken kom 1999, så sa man så här att all vattenkraft eller vattenverksamhet som det står i balken egentligen ska anses ha rättskraft enligt miljöbalken. Så att det är en slags övergångsbestämmelse så. Och det är en fullständig anomali. Det finns ingen annan näring i det här landet som har en sån gräddfil. All annan näring, om du tar pappersbruk eller petroleumindustrin, kemisk industri, vad som helst, är tvungna att lyda miljöbalken. Och då går det ut på att man måste vidta de skyddsåtgärder för miljön som krävs för att man inte ska skada miljön. Alltså miljöbalken, första paragrafen, första kapitlet. Vad är syftet med miljöbalken? Jo, vi ska bedriva vår verksamhet här så att den inte skadar miljön. Att vi når en hållbar utveckling. Och det gäller vår generation och kommande generationer. Så. Det är liksom portalparagrafen i miljöbalken. Och då är det så att vattenkraft, det är den enda näring då som inte behöver lyda detta. Utan de har rätt att utföra sin verksamhet eller driva sin verksamhet med tillstånd som inte tar hänsyn till miljön. Som inte har några skyddsåtgärder för miljön. Så det naturliga är ju då förstås att se till att svensk vattenkraft, precis som all annan näring som påverkar miljön, hamnar i samma fåra. Så vårt förslag det är att man helt enkelt upphäver rättskraften för de här verksamheterna som inte har tillstånd enligt miljöbalken vid ett visst årtal. 2015 eller 2018, någonting sånt, va? Då måste vi få några år på sig. Och vid samma tillfälle så ska de själva komma tillbaks med nya tillstånd för hela verksamheten enligt miljöbalken. För då kommer de här skyddsåtgärderna som till exempel fiskvägar, minimitappningar, ekologiska flödesmodeller etc. Det kommer som ett brev på posten. Det måste då prövas i domstol. Och då får de ett tillstånd som är modernt. Som är med vår syn på miljön idag. Så det är totalt okontroversiellt. Förutom förstås för kraftindustrin. För de är ju jättekontroversiellt. För de har alltid haft en gräddfil med det. Men det här är någonting vi driver nu stenhårt alltså. Och då effekten det får det är att vi helt plötsligt i Sverige kommer att kunna gå vidare med vattendirektivet. Som det är idag så innebär dagens situation innebär att 2021 då ska samtliga vattenförekomster som man pratar om i vattendirektivet, alltså alla sjöar, alla ytvattenförekomster har kartlagts i Sverige. Och vandringshindren är i princip alla fall upptäckta så att säga och finns på papper. De ska åtgärdas på något vis. Ett vandringshinder kan ju åtgärdas på två sätt. Man kan riva ut det eller man kan se till att det inte är ett vandringshinder längre genom att bygga ett omlöp till exempel, en fiskväg. Och vi i Älvräddan säger inte att vi ska riva ut svensk vattenkraft. Det går inte så som det är idag tyvärr med energibehovet så. Men däremot bygga omlöp, det är tekniskt möjligt och det är biologiskt motiverat i princip överallt. Om man nu ändra miljöbalken så att man får in vattenkraft i samma fåra som all annan näring som påverkar miljön. Då kommer det här med automatik och då slipper vi 2021 få ett brev från EU-kommissionen där de frågar hur det går. Och när vi säger när det går inte alls säger vi, om vi inte gör någonting åt situationen. När det går inte alls, vi sitter här och har en dialog med kraftindustrin, det har vi haft i 20 år nu, det kommer ingen vart. Då hotar nämligen rullande vite, för det är ett fördragsbrott vi då begår. Och de här vitena finns exempel på Frankrike 2003 hade inte uppfyllt alla villkor i ett sjukförsäkringsdirektiv. De fick vite på 245 000 euro om dagen. Så vad vi ser framför oss nu det är alltså rullande vite år 2021 på någonstans mellan 1 och 3 miljoner om dagen.
Men finns det planer alltså på att ändra miljöbalken som det ser ut nu eller det ni jobbar för?
Ja, vi jobbar för det. Vi har bollat in de här förslagen till handläggare på både miljö- och näringsdepartement. Och vi diskuterar med våra systerorganisationer i miljö. Våra miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen, WWF och så vidare. Så att och vi får mer och mer medhåll för det här. Och det är den naturliga lösningen på det. Är ingen kontroll. Man gjorde precis så här med hamnarna i Sverige. 1999 när vi införde miljöbalken så hade givetvis inga hamnar tillstånd enligt miljöbalken. Det var en ny lag. Men de fick x antal år på sig att själva komma tillbaka med ett nytt tillstånd. Det här blir också normativt vad gäller den ekonomiska delen. Det var i Europa, eller alla länder i princip som har skrivit på Rio-konventionen om biologisk mångfald har också skrivit på att PPP ska gälla. PPP, det är en princip som heter alltså Polluter Pays Principle, och förorenaren betalar. Om man nu förändrar balken på det här viset, då kommer det alltså att vara normativt också för kraftindustrin, alltså vattenkraftsindustrin. Som det är idag, med dagens situation, så är det så att staten, det vill säga vi skattebetalare, ska betala de här åtgärderna. Det är det som sker idag. Kammarkollegiet är en statlig myndighet som bland annat har rätt att ompröva vattenverksamhet. Och där har man ju försökt några gånger då, när det gäller vattenkraftsverksamhet då. Men man kan konstatera att de få gånger man lyckas med detta, det är de gångerna för det första vattenkraftsägaren själv är med på noterna. Och för det andra är att han får betalt för åtgärderna av till exempel Naturvårdsverket, naturvårdsmedel. Så vad vi ser just nu, det är att staten, man har räknat på det här, och det är någonstans mellan 4 och 6 miljarder kommer att kosta att åtgärda alla dessa vandringshinder. Ungefär, det är en höftad siffra som man gjorde i en undersökning 2009. Någonstans mellan 4 och 6 miljarder. Så där just nu så är det vi skattebetalare som ska betala det åt en industri som alltså slipper ligga under PPP, Polluter Pays Principle. Om man nu ändrar balken så som vi föreslår, man upphör även rättskraften och de får själva komma tillbaka. Det är på deras eget ansvar att de ska själva ompröva, så kostnaden kommer på dem. Och det är helt normativt, speciellt med en näring som är så lukrativ och som faktiskt idag får kritik till och med från härade börskommentatorer om ohemula övervinster och bonuspengar till direktörerna. Det är klart att som fasen att de själva har råd att betala detta. Det ska inte bli skattebetalare bekosta. Det finns ingen. Kan du tänka att ett petroleumraffinaderi upptäcker att vi har ett miljöproblem här, vi måste ompröva den här verksamheten. Så går man till Naturvårdsverket och frågar om det finns några skattepengar och bekostar det här med. Vilket ramaskriv skulle bli. Alla skulle tycka att det är inte klokt. Vadå? Det får ni själva. Ni tjänar ju pengar på det här. Det är ni som ska betala det som ni själva tjänar pengar på. Orsakar ni miljöskada med er verksamhet som ni gör för att driva vinst?
Det låter helt tokigt att det är så alltså.
Så är det idag. Ja. Det är precis så det är idag. Så en sån här miljöbalksförändring skulle komma till rätta med den biten också. Jag tror att svenska folket inte ska ha någonting emot att vattenkraftsägarna själva bekostar sina egna miljöförsyndelser. Eller?
Men kan jag hoppas det. De här 4-6 miljarderna, är det... Du pratade tidigare i intervjun om restaurering. Är det vi pratar om här nu alltså?
Ja, restaurering. Alltså bygga de här omlöpen eller biokanalerna, ja, eller fiskvägen och så.
Samma sak.
Ja. Mm. Så är det. Och den här kampanjen kommer vi dra igång ganska snart och helt enkelt kräva att man åtgärdar på något vis. Det är uppenbart så. Man har ju försökt den här dialogformen och det går inte. Det kommer ingen vart. De stora bolagen har allihopa varsitt projekt kan man säga. Där man, som jag ser som ett rent greenwash-projekt. Men där resultaten är bra. Det är ju forskare som kan de här sakerna. Vi har ju, Fortum har ju gjort ett projekt i Klarälven. Med gott resultat i första vandringshindret. Men sen väger man. Sen tycker man ska köra laxnålen i lastbil längre upp. Vattenfall har ju sitt i Stornorrfors, Umeälven, där man då har lagt ner, jag har hört siffror på runt 100 miljoner på den här vandringsvägen, och det ska ju fungera då både upp- och nedströms. Eon har gjort en hel del i Ätran och lite Mörrumsån tror jag också, man. Men där är det stopp, sen är det stopp. Istället för att se på resultaten och översätta dem till alla andra ställen, så väljer man att visa upp de här enstaka exemplen, så säger man att man gör någonting åt saken. I själva verket vill man inte göra någonting någon annanstans.
Älvräddarna har rätt mycket jobb att göra. Hur kan man delta som individ?
Ja, det viktigaste är ju egentligen, vi behöver ju fler medlemmar. När jag tog över ordförandeskapet så var vi någonstans 1800 medlemmar, och senaste siffran jag hörde då är vi drygt 3000 då. Men jag menar ju på att just bland flugfiskare, som jag tror är den kategori sportfiskare som är mest kommer närmast naturen, så att säga. Jag tänker då på insektsliv och sånt här. Jag tycker det vore naturligt för enda flugfiske att vara medlem i älvräddarna. Det är ju en restaurerad älv eller en orörd älv allra helst. Eller en restaurerad älv. Ett fungerande ekosystem helt enkelt är ju till godo för en flugfiskare. Så är det. Jag förmodar att de flesta tycker att det är roligare att fiska på naturligt reproducerande prickfisk av olika slag. Öring eller här eller lax och så vidare. Än att stå och fiska på utplanterad odlad fisk.
Ja, så är det. Ja. Jag är inte medlem i Älvräddarna, men jag lovar att bli det efter den här intervjun.
Du är så välkommen.
Du är övertygande.
Ja, bra. Ja.
Är det någonting jag har glömt att fråga dig som du vill ha sagt?
Mm. Ja, jag skulle vilja kommentera det här med klimatbiten också. Alltså klimatet är ju väldigt, väldigt viktigt. Det är så, det är en ödesfråga. Men det som, och det har ju kraftindustrin suttit åt, för man kan tjäna pengar på det så att säga. Och överhuvudtaget politiska livet, både i Sverige och Europa och globalt får man ändå säga, har ju uppmärksammat frågan. För att sen görs det inte speciellt mycket, tyvärr, åt rätt håll. Men man är i alla fall uppmärksam på frågan. Vad som behövs nu, det är att den här frågan om biologisk mångfald också belyses. Därför att den är precis lika ödesdiger den med. Det kom en väldigt intressant rapport från Stockholm Environmental Institute 2009. Som heter Planetary Boundaries, alltså planetens gränser. Johan Rockström bland annat, och ett knippe med erkända biologer och ekologer från hela världen har alltså suttit i ett antal år och först och främst tagit fram, vad ska jag säga, parametrar för hållbarhet helt enkelt, förutom klimatet då. Vad måste vi tänka på? Vad är det som håller på att gå åt pepparn helt enkelt? Om man kom fram till 9 parametrar. Och där ingår ju förstås klimatet, men också förlust av biologisk mångfald är en annan parameter. Fosfor- och kvävecykler är andra parametrar, försurning av havet, giftspridning och så vidare och så vidare. Men det som lägger oss om hjärtat då i Älvräddan, det är ju det här med biologisk mångfaldsförlust. Och det är ju så att idag har vi en takt på utrotning av biologisk mångfald, så att säga, både arter och ekosystem, som är 1000 gånger högre än den normala takten så. Räknat för 1850 innan den stora industrialismen drog igång så att säga. För arter och ekosystem har alltid försvunnit, men det har kommit till nya å andra sidan i samma takt så kan man säga. Det finns en balans i naturen så. Men sen vi börjar industrialisera världen så är den här farten uppe 1000 gånger den naturliga och det kommer inte nya arter och nya ekosystem tyvärr då i samma fart bakifrån. Och det här är på samma sätt totalt avgörande för vår överlevnad i det långa loppet. Därför att ekosystem som fungerar ger en resilient natur, en resilient miljö. Alltså en miljö och en natur som klarar av belastningar som till exempel utsläpp av våra avfall och så vidare. Om den inte är resilient och packar ihop, då ett väldigt bra exempel är ju torskfisket i Newfoundland. Ekosystem kan ju plötsligt och alltså väldigt plötsligt inta nya balanstillstånd som är väldigt stabila och väldigt negativa för oss då, så att säga. Och torskfisket i Newfoundland är ett väldigt lysande exempel på detta. Där har man alltså överfiskning i åratal. Och forskarna varnade för att det här ekosystemet kan, så att säga, flippa och inta ett nytt balanstillstånd som inte är bra. Va? Till slut börjar man lyssna, man börjar införa kvoter och sådana saker, men då var det för sent. Så torskfisket i Newfoundland upphörde för över 20 år sedan. Så det är ingen som fiskar torsk där. Och ändå har torsken inte återkommit. Därför att det ekosystemet har intagit ett nytt balanstillstånd som är lika stabilt som det tidigare. Men utan torsk. Och det är någonting som är, om det här sker på stor skala globalt, så kan det påverka, eller det kommer att påverka helt enkelt vår överlevnadsförmåga som art. På samma sätt som klimatet. Och det är precis som klimatförändringarna inträffar i en biljontals med punktvisa utsläpp av koldioxid till exempel, växthusgaser. Och på samma sätt är den här globala biodiversitetsförlusten man pratar om. Det är ju till exempel utrotande av fiskstammar på grund av vattenkraft i Sverige. Det är en sån här av många tiotusentals och flera miljontals utrotningar och förstörande av ekosystem och arter som tillsammans är det globala problemet. Så det är precis lika viktigt. Vi måste göra någonting åt det. Så att just därför är vattenkraft så otroligt vansinnigt. Vi kan inte rädda klimatet genom att förstöra biologisk mångfald helt enkelt. Så enkelt är det.
Det är skrämmande verkligen. Kan du berätta för lyssnarna var man kan hitta mer information och mer och bli medlem?
Ja, vi har en hemsida www.alvraddarna.se. Alltså älvräddarna utan prickar. .se. Där kan man hitta mer information om oss, kontaktinformation. Man kan även bli medlem hos oss direkt på den sidan. Vi har en PayPal-lösning där. Tycker man inte om det så går det bra att skicka ett mejl på antingen kontakt@elvena.se eller direkt till mig då som är christer.borg www.älvräddaren.se och Christer med CH i så fall. Och vi vill gärna bli medlemmar, det är första steget. Vi får ett ökat mandat att prata och föra talan, förstås. Det är väldigt billigt att bli medlem hos oss. Det kostar bara 100 kronor per år för enskild medlemskap. Men så att varenda hundring in är jättebetydelsefull för oss när vi jobbar. Det kostar pengar att åka till Stockholm och prata med politiker helt enkelt. Tågbiljetter och så vidare. Sen nästa steg är förstås om man vill bli engagerad. Det är som jag sa tidigare här att vi ser gärna att man bildar nya lokala grupper. Och det behöver inte vara i föreningsform om man inte vill det. Det kan vara en nätverksform också. Men bilda nya lokala grupper och arbeta med sina egna lokala problem med vattenkraft. Och den finns överallt i hela Sverige som sagt.
Ja. Åtminstone med att börja med 100 spänn. Det finns inget skäl att tveka, tycker jag.
Nej, tycker inte jag heller.
Nej. Tack så hemskt mycket, Christer, för en lärorik och nyttig en föreläsning helt enkelt.
Ja, tack så mycket.
Bättre påläst nu och övertygad.
Ja, vad bra. Tack så hemskt mycket.
Tack själv. Det var intervjun för denna gång. Och gillar du den så finns det fler avsnitt att lyssna på adressen www.flugfiskeradion.se/flugfiskeradion. Vi hörs snart igen. Tills dess får jag önska dig ett riktigt skitfiske. Musiken är som vanligt från Christy McLaren. Läs mer om henne på mewiusmusicalley.com.